Om jag säger Laura, Josh, Jesse, Luke och Seb, vad kommer du att tänka på då? Ja, McKayen. Och du som inte vet vad McKayen är, så är det kanske jag skulle nog säga världshistoriens bästa tv-serie. Jag växte upp på McKayen, där har format mitt liv. Och jag har förstått att alla tjejer har ju drömt om att få ha en sån som Luke vid sin sida. Och alla pojkars dröm, det var att precis som Seb ha en fet kniv vid sin sida. Så det är liksom så här bilder som har etsat sig fast. Men familjen McKayen, de är ju en nybyggarfamilj på prärien i USA under 1800-talet. Och de är ju några slags ikoner för nytänkande, för entreprenörskap och tillväxt och framåtanda. Och om det är någonting som har präglat vår civilisation de senaste 200 åren, så är det väl just pionjärskap. Tänk bara på alla framsteg som gjorts inom teknik och medicin, infrastruktur. Jag var uppe på Prim här borta vid Tynnered, och där kunde man bläddra i en bok om Fiskebäck. Och för en 40-50 år sedan så var det ju vischan här ute. Idag är det fullt med hus och bostäder och grejer. Det är ett helt annat samhälle. Och idag så har ju vi människor tillgång till människor över hela vår värld. Genom ett litet Facebook-konto och fiberkabel som grävs ner utanför våra hus just nu. Och man kan ju undra, för dig och mig som sitter här i Fiskebäcks missionskyrka ikväll, nu när till och med månen finns kartlagd på Google Maps, finns det någonting kvar för oss att upptäcka? Eller är pionjärens tid förbi? Det är det vi ska undersöka i den här predikan. Och vi kommer röra oss i Domarboken. Och Domarboken, det är den sjunde boken i Gamla testamentet. Och den skrevs förmodligen ner för första gången i textform någonstans mellan år 500 och 600 före Kristus, när Israel befann sig i exil i Babylonien. Men den muntliga traditionen, den går betydligt längre tillbaka. Faktum är att en av de äldsta segmenten i vår bibel tror man finns i just Domarboken. Och det är en sång, nämligen Deboras sång. Och den tid då som Debora levde i, domartiden som den brukar kallas, den utspelar sig i någon slags mellantid. Man har å ena sidan uttåget ur Egypten i ryggen. Man har bosatt sig i Kanaans land. Men det kommer ännu dröja ett par hundra år innan Israel blir en centraliserad stat med en egen kung. Så samhället som man lever i nu, det är format kring storfamiljen och klanerna. Och liksom, det gäller ju att vara på rätt sida då liksom, när det smäller. Och man behöver inte läsa särskilt länge i den här domarbok innan man inser att det är en ganska rå och hänsynslös tid. Det är krig. Det är brutala mord. Det är hämnd. Det är bedrägerier. Det är förtryck. Och hela boken slutar i en ganska uppgiven ton. Det står att på den tiden så fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Och det är ju därför som man också har valt att kalla Domarboken för Bibelns vilda västern. Det är ett laglöst land. Var och en gör vad han själv vill, och det är den starkaste som överlever. Men mitt i allt detta elände och anarki så möter vi Debora. Och hon är en person som har lyft blicken från sig själv. Hennes agenda utgår inte från att försöka säkra sina egna intressen eller sina egna rättigheter eller privilegier. Utan hon är en kvinna som utövar ett rättspatos, ett civilkurage. Och det står om henne att hon var en profet och en domare, och att israeliterna, de kom till henne med sina rättstvister. Och där satt hon under Debora-palmen och liksom med sin vishet dömde. Men så står det också om att det fanns en kung i Kanaans land. Han hette Hazor, Och han var en tyrann. Han hade 900 järnbeslagna stridsvagnar. Det är den tidens kärnvapen. Vi läste i texten Israel, där fanns det inte en lans. Inte en sköld liksom. Under 20 år så hade israeliterna levt under förtryck under den här Hasor. Men Debora, hon lyckas samla och ena detta splittrade folk. Så att de på något vis kan slå sig fria där ifrån sin förtryckare. Och det är detta som Deboras sång bottnar i. På Joels tid fanns inga vägar mer. Vandrare följde vindlande stigar. Ledare fanns inte mer i Israel förrän du trädde fram, Debora. Trädde fram, du Israels moder. Hörrni, i desperata tider så kan människan lätt förvandlas till ett vilddjur. Instinkten att säkra den egna tryggheten och den egna överlevnaden, den är bergstark i oss. Men vad är det i Debora som gör att hon förmår att lyfta blicken? Vad är det i henne som gör att i detta laglösa land att hon väljer att omfamna folket som en moder omfamnar sina barn? Även om tiderna är desperata. Temat för den här gudstjänsten är pionjärens lovsång. Och om jag nu har blivit rätt informerad så kommer ordet pionjär ifrån franskans ord för fot. Och tydligen är det så att detta syftar till de franska fotsoldaterna som någonstans på 1500-1600-talet gick i förväg och så röjde väg och byggde broar för resten av kompaniet som kom bakom. Och pionjärskap handlar ju om just detta. Att ge sig ut på en ny och okänd mark där ingen människa har satt sin fot förut. Att bygga vägar där inga vägar finns. Och att vara en pionjär, det är ju att hänge sig till ett kreativt arbete. För det handlar ju om att skapa någonting som inte fanns där förut. Och därmed så tänker jag att pionjärarbete faktiskt handlar om en troshandling. Hebreerbrevets författare säger att tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte kan se. Alltså tron hjälper pionjären att se och föreställa sig en verklighet som ännu inte finns till. För 2 år sedan så hade jag en dröm. Tänk att få ha sitt eget trädgårdsland. Och jag såg mig själv gå ut där liksom och gräva efter färskpotatis och plocka lite ärtor, dra upp några morötter liksom. Det bor ju en liten Ernst i oss alla, visst är det så? Men så kom man ju på liksom, drömma är ju trevligt. Men för att det ska bli någonting så krävs det ju att den här drömmen omsätts i någon form av handling. Och jag insåg ganska snart att det krävdes en djärvhet faktiskt. För när jag skulle sätta det där första spadtaget i backen så velade jag bort och fram. Jag kunde inte riktigt bestämma mig exakt var eller exakt hur jag skulle börja. För det fanns liksom ingenting att utgå från, ingenting att förhålla sig till. Och så är det för pionjären. Hon måste för ett ögonblick våga ta språnget och förlora fotfästet i den här verkligheten och helt och hållet hänge sig till sin dröm så att drömmen kan bli verklighet. I begynnelsen när Gud skapar himmel och jord så uttalar Gud ett ord. Han säger ljus bli till och så blir ljuset till. Och så går det till med himlakroppar och växter och djur och hav och berg. Ur ingenting så skapar Gud allting. Ur kaoset så skapar Gud ordning. Och därför så måste ju Gud vara den absolut första pionjären. Det kan vi väl vara överens om, va? Men Gud, han skapar också mannen och kvinnan till sin avbild. Så att de ska vara lika Gud. Och han skapar människan för att hon ska råda över skapelsen. Och hon får ge namn åt växter och djur. Hon får uttala ord och skapa någonting där. Och därmed så är människan inbjuden till att vara en medskapare tillsammans med Gud. Och i hebreiskan så finns det ett ord som uttrycker detta harmoniska tillstånd som fanns i skapelsen. Och det är shalom. Och det brukar vi översätta med frid eller fred. Men det är en fred som innebär något mer än bara avsaknaden av konflikt. Konceptet av shalom, det är en dynamisk fred. Det är en ständigt pågående fred. Shalom, det är någonting konstruktivt, någonting som skapas. Och man brukar säga att shalom, det är en fred i fyra riktningar. Det är fred med Gud, det är fred med min nästa, det är fred med skapelsen och det är fred med mig själv. Och vad som sker i syndafallet, det är att människan slutar att ära Gud för sin existens. Och så börjar man istället marknadsföra sig själv och sina egna intressen och börja sätta det i första rummet. Och därmed så ställer sig människan utanför shalom. Och det resulterar i att den skapande kreativitet som människan var satt att återspegla i Gud, den går förlorad. Och så ersätts det med ett destruktivt förhållningssätt till Gud och till min nästa och till skapelsen och till mig själv. Och ganska snart i den bibliska berättelsen så sker det första brodersmordet. Och vi möter ganska snart bedrägerier, ni vet Jakob och Esau. Och det blir krig och förtryck och snart så är vi framme vid domarbokens karga och råa verkligheter. Var och en gör vad han själv finner för gott. Och man kan ju tänka, domarboken, det känns ju ljusår ifrån vårat civiliserat samhälle. Där vi liksom både har fiberkabel och rösträtt, va? Men vad är egentligen ett civiliserat samhälle? I höstas så slog ett antal raketer ner i Gaza. Det var israeliska avsändare på dem. Och det var ett svar på Hamas attacker några dagar innan. Och jag lyssnade på ett radioprogram här. Där en svensk reporter gick runt och intervjuade de boende där. Och bland annat så träffade han på en kvinna. Hon hade bott i Trelleborg i 14 år. Hon hade 4 barn varav 2 var födda i Sverige. Och de talade en utpräglad skånska. Och reporten undrar ju då liksom, hur kunde ni komma på tanken att lämna trygga och civiliserade Sverige för Mellanöstern och Gaza, som är en av de mest konfliktdrabbade platserna på jorden? Och då så svarar hon så här: vi är livrädda när larmet går. När raketerna och bomberna slår ner i staden, då gråter vi. Men det går att uthärda. Det vi inte kunde uthärda under de 14 åren vi bodde i Sverige, det var att vi blev aldrig hembjudna till någon. I området där vi bodde så var det knappt aldrig någon som hejade på oss. Och det är en ganska stor del i min kultur, säger hon, att även om vi inte känner varandra så lägger vi ändå märke till varandra. Vad är egentligen ett civiliserat samhälle? Någon sa att människan förmår att ta sig till månen tur och retur. Men att ta sig över gatan och hälsa på grannen, det är för många fortfarande en alldeles för lång sträcka. Domarboken må vara barbarisk och en ociviliserad bok. Men sådana här berättelser, de påminner oss om att vi tillhör också en civilisation. Där var och en gör vad han själv finner för gott. Men vad är det i Debora som gör att hon förmår att lyfta blicken? Jo, Debora, hon står i en tradition. Och den traditionen, den bekänner sig till en Gud som inte bara skapade en gång i tidernas begynnelse. Utan en Gud som gång på gång böjer sig ner och skapar ordning ur människornas kaos. Och vi ser det i berättelsen om Noa. Vi ser det i berättelsen om Abraham och Sara och Josef och Noa. Och denna tradition, den vittnar om en Gud som inte har gett upp på mänskligheten. Utan ständigt fortsätter att inbjuda människor till att vara medskapare tillsammans med honom. Debora, hon är en kvinna som bor i ett laglöst land där blodet flyter och kaoset råder. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Men i tro så lyfter Debora blicken. Och hon väljer att se att en annan verklighet är möjlig. Och visst är det märkligt att en tradition kan ha en sån betydelse för pionjärskap och nyskapande. Ofta så pratar vi om traditionen som fiende till förnyelse. Att vi måste ur de gamla hjulspåren för att liksom kunna skapa någonting nytt. Och visst finns det hjulspår som vi fastnar i och som vi måste ta oss ur. Men vi måste skilja på det som är vår tradition och det som är vår slentrian. Tradition och goda rutiner, det är någonting gott att slå vakt om. Men slentrian, det måste vi bekämpa till varje pris. För slentrian, det är ju att uppleva morgondagen på gårdagens upplevelser. Slentrian, det är att avlägsna sig från livet som pågår i just detta nu. Och liksom stänga av alla intryck och slå på autopiloten och bara köra. Och till exempel då när vi säger att det är typiskt svenskt att inte prata med varandra på bussen eller när vi står i kön på ICA eller med grannar och sånt där, va? Så skulle jag inte säga att det är en tradition, utan det är en slentrian faktiskt. För det avslöjar att man på förhand har bestämt sig för hur varje unik tillfälle och varje möte med varje unik person ska ske. Och jag tror att detta är en ovana som vi behöver utmana oss själva i. Men en god tradition och goda rutiner, det är ett ankare. Det ger oss riktning och orientering in i en okänd morgondag. Och jag är fast övertygad om att den viktigaste upptäckten inom allt pionjärarbete, oavsett om det är ett forskningsprojekt, om det är församlingsplantering eller att anlägga ett trädgårdsland, eller om det är bara att hälsa på en främmande granne eller någon som jag inte har hälsat på innan, så tror jag att den viktigaste upptäckten som jag kan göra, det är att jag inser att mitt liv är faktiskt ett pionjärt område. Mitt liv, det är ett oskrivet blad. Min morgondag är en okänd ödemark. Men precis som Debora så står du och jag i en tradition där Gud har inbjudit dig till att vara medskapare med honom. Att vara en människa som utövar shalom med ett rättspatos och ett civilkurage. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vilken framtid är det som Gud kallar just dig till att skapa tillsammans med honom? Vilken framtid är det som Gud kallar oss som församling att skapa tillsammans med honom? I tron på Jesus som korsfäst, död och begraven, men uppstånden, där får vi fästa vår blick. För det är det liksom som vi får näringen och hoppet, där vi kan välja och se att en annan verklighet faktiskt är möjlig. Kaoset och döden har inte sista ordet, utan Gud skapar på nytt. Ur kaoset ger Gud ordning. Men för att den drömmen ska bli sann så måste du och jag våga ta klivet. Och Sören Kierkegaard, han sa så här, och det får bli de avslutande orden i den här predikan. Den som vågar, han mister fotfästet för ett tag. Den som inte vågar, han mister sig själv. Amen.